Att följa Jesus i vardagen. För det är ju det handlar om. Och det finns flera som har faktiskt bett mig att ta upp det här ämnet. Och det är ett stort ämne. Och jag tänkte att vi ska beröra det under ett antal söndagar. Nu blir det ju kanske inte så många, men ändå en liten miniserie. Vi har också tagit upp det här lite grann i det som vi har som förslag till en församlingsordning. Bland annat under rubriken kristen livsstil. Och där finns en del ämnen som också berör just det här med att följa Jesus. Och jag tänkte ju ska lägga grunden här med vad det betyder helt enkelt att vara en efterföljare. Och så fortsätter vi då. Och det blir rätt så lagom till den här insamlingshelgen eller offerhelgen som vi kommer att beröra just vår relation till pengar, som ju är ett sånt här stort ämne som Bibeln berör och som har i allra högsta grad med också att göra med det här med att följa Jesus. Och sen kommer vi fortsätta med en del andra ämnen. Sen blir det ju en del söndagar som alla helgons dag, första advent och så vidare, då det är naturligtvis andra ämnen som är givna. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag ber att du ska få tala till oss den här söndagen. Att du ska få beröra våra hjärtan precis som du berörde de första lärjungarna. Och Herre, att det får tändas en längtan i oss alla att följa dig i vardagen. Precis där vi är. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Vi börjar med där det hela började. Matteus kapitel 4. Matteus kapitel 4 och med början på vers 18. Matteus kapitel 4, vers 18. När Jesus vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han sen gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob Zebedaios son och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Och Jesus kallade på dem. Och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det här var början. Och när Jesus kallade då Petrus och Andreas och Jakob och Johannes där vid sjön, ja, då började ett oerhört äventyr som skulle förändra dem fullständigt. Och det stannade ju inte med de här enkla fiskarna, utan det spred sig i en hel värld. Det är därför du och jag sitter här idag. Det som Jesus bjöd in dem till den dagen, det var en livslång relation med honom själv. Jesus, han sa inte bara tro på mig, även om det är jätteviktigt. Han sa inte bara tillbed och lovsjung mig, även om det är en oerhört viktig del av det kristna livet. Utan han sa väldigt tydligt, följ mig. Det var ju inte första hand en slags intellektuell utmaning, alltså att kolla upp olika trosuppfattningar och sen välja. Utan det var en inbjudan. En inbjudan med hela livet som insats. Kom och se, sa Jesus till en annan lärjunge. Kom och dela livet med mig. Det är en otrolig kallelse egentligen. Och lärjungarna, de började förändras från dag ett när de följde Jesus. Ibland har jag funderat över så här, jag vet inte om du har funderat på det. När blev egentligen lärjungarna frälsta? Har du funderat över det? När blev de frälsta? Jag har faktiskt funderat på det. Alltså så som vi använder ordet idag. Och det där, om man tittar, det är rätt svårt att sätta fingret på. Jag skulle tro, skulle vi släppa lös den här frågan här och alla skulle få ge förslag, så skulle vi nog få rätt så många förslag. Ja, de blev frälsta första dagen de kom och följde Jesus. Eller de blev frälsta när Petrus bekände du är Messias. Eller de blev frälsta på pingstdagen eller någon annan tillfälle. Utan jag tror att det här var en förändringsprocess. Alltså när de såg och hörde Jesus, när han var tillsammans med honom, så växte den här inre övertygelsen hos dem. Du är fullständigt unik. Du är Messias, du är den levande Gudens son. Det här växte fram i lärjungarna. Sen vet vi ju senare, alltså tittar vi på en sån som Paulus, så fanns det ju liksom en radikal omvändelse. Men det är inte lika lätt att sätta fingret på lärjungarna. Det finns inte ett absolut mönster där. Men de förändrades när de var tillsammans med Jesus. Den här förändringen är i alla fall väldigt tydlig. Från egoism, från att ha levt totalt självupptagna liv, till att bli generösa människor som såg andra. Från det här med att vilja vara störst och bäst och vackrast. Kanske det största problemet med lärjungarna. Jag vet hur många gånger som de liksom sa, jag vill vara främst, jag vill sitta på tronen. Men från det till att bli tjänare åt alla, det var en livsresa. Eller från tvivel och till och med efter uppståndelsen, så möter vi det hos Thomas, och till tro, till förtröstan på honom. Eller från den här inskränkta och dömande attityden mot andra, liksom när de sa, men varför ska de få följa det Jesus, titta, de är inte med oss. Eller den där byn, nej, de ska vi kalla ner eld över egentligen. Från den attityden till en ödmjuk och förlåtande och välkomnande attityd där människor drogs till de första kristna. Eller från rädsla till kraft och frimodighet. Det finns mycket att ta fram hur lärjungarna förändrades från dag ett. Det var en förändringsprocess som gick väldigt, väldigt djupt. Och som pågick sen hela livet, för så är det ju med när vi följer Jesus. Det händer inte på en dag, men det sker en förändring. Den här kallelsen att följa Jesus, den upprepade han vid ett flertal tillfällen. Vid ett tillfälle lite längre fram, när lärjungarna hade följt honom en bra bit, så tog Jesus i, som man liksom nästan, ja, huka sig. För så sa han i Matteus 16 och 24. Sen sa Jesus till sina lärjungar, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Jag vet inte hur du reagerar när du läser de orden. Men visst är det rätt så tufft, eller hur? En tuff utmaning. Och sen är det ju det att den står ju inte ensam, utan upprepas flera gånger på olika platser. Och egentligen så frågar man sig, vad menar Jesus? Vad menar Jesus? Vet du vad jag tror? Jag tror att det djupast sett handlar om en livsinriktning som vi väljer. Där vi å ena sidan söker mest popularitet och framgång till varje pris. Där det handlar om att låta egot styra. Mig först eller jag först. Ingen ska tala om för mig hur jag ska vara. Jag bestämmer själv över mina val, min karriär, min ekonomi, mina relationer och mina intressen. Det är det ena livsvalet. Men Jesus säger, om någon vill följa mig så är det inte det som gäller. Utan då är det någonting annat. För att den vägen, säger Jesus, den leder ofta till att vi säljer ut till och med vår själ. Man kan vinna en hel värld, men själva det innersta kan gå förlorat. Och håll med mig om att det räcker att slå upp kvällstidningarna eller veckotidningarnas rubriker för att se hur många det är som kraschlandar, som hela tiden går den vägen. Hur liksom det sker till priset av det viktigaste vi har. Utan det valet som Jesus ställer mig och dig inför, det handlar om att sätta honom först. Att faktiskt välja att ta på sig hans kors, och det var väldigt tydligt på den tiden. Det handlade om att stå upp för värderingar som kanske inte var så populära och som på den tiden faktiskt många gånger innebar bokstavligt att man till slut spikades fast på ett kors. Det hände inte bara Jesus, det hände också Petrus. Det handlar om att våga stå för det vi tror, även om vi skulle bli hånade och ifrågasatta. Precis som vi har hört nu den här nya ministern Elisabeth Svantesson, som har blivit uthängd i pressen för att hon vågar ha vissa kristna värderingar. Och jag tror att det här är ett dagligt val. Ett val som du och jag gör varje dag. Och det här valet, det är svaret på frågan, vad skulle Jesus ha gjort? Vad skulle Jesus ha gjort? Och det är väldigt bra att ställa sig den frågan. Vad skulle Jesus ha gjort? Det är inte alltid så lätt att besvara den, men det är väldigt nyttigt att gång på gång ställa den frågan. Hur kan jag ha Jesus med mig i det här beslutet, i det här valet, även om det skulle kosta på? Jag tror att det är det som det innebär att ta upp sitt kors och följa honom. Och när Jesus sen, här bläddrar vi framåt just i Matteus evangeliet, när Jesus till slut, när han har stått upp ifrån de döda, ge lärjungarna den sista uppmaningen innan han far hem till himlen. Då säger han ju till dem, jag har fått all makt i himlen och på jorden, Matteus 28 och vers 18. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Ser du där? Alla folk, alla till lärjungar, alla dagar. Alltså, ibland kan man ju känna, ja, okej, det här var för de första lärjungarna. De var speciella och det här gällde dem, men inte sen. Men så säger Jesus här, det sista han gör, ni ska gå ut och göra alla folk till lärjungar och lära dem att hålla precis allt som jag har sagt till er. Allt som jag har sagt till er. Med andra ord, alltså att följa Jesus precis som Petrus och de andra lärjungarna gjorde, att det är ingenting som ska stanna med dem. Utan det gäller i alla tider, säger Jesus, fram till tidens slut. Alltså du och jag är kallade till samma slags efterföljelse, även om det inte innebär att vi tar på oss fotsida klädnader och går i sandaler på dammiga vägar i Palestina, utan det här handlar ju om vår tid. Där du finns, på din arbetsplats. Men kallelsen att följa, den är lika aktuell idag. Den gäller dig och mig. Då är frågan, hur påverkas du och jag i den här efterföljelsen? Jag skulle vilja börja den frågan med en väldigt kort och kärnfull bekännelse som de första kristna hade. Den bekännelsen, den gjorde att de stod ut. Inte så att de isolerade sig på något sätt från sin omgivning, utan de levde mitt i romarriket, mitt i samhället. Men den bekännelsen, den gjorde att de levde ett annorlunda liv. Bekännelsen var, Jesus är Herre. Jesus är Herre. När man på den tiden ville att de kristna skulle förneka sin tro, så sa man så här: men säg inte Jesus är Herre, utan säg kejsaren är Herre. Då är allting väl, då får ni leva. Och vad man egentligen sa då var, behåll Jesus i det privata. Behåll Jesus i det privata livet, men liksom inte i det offentliga. Inte på arbetsplatsen, inte ute bland folk. Håll det helt privat. Det var egentligen vad man sa. I det offentliga ska ni bekänna kejsaren och herre. Då ska ni låta Roms liv och kultur prägla er. Men det var fullständigt otänkbart för de kristna att gå med på det. Det var helt otänkbart. Därför att för dem var det självklart, nej, Jesus är herre i hela livet. Och därför var det en ära för dem att i alla sammanhang bekänna Jesus är herre. Och många fick betala med sitt liv. Många fick betala med sitt liv. Paulus var stolt över att säga, jag är hans slav. Jag är hans slav. Och några områden här bara där Bibeln är väldigt tydlig med att det här påverkar oss. Att Jesus är herre i våra liv. Några sådana områden. Och då vänder vi oss till breven därför att det är där som det kanske utmejslas allra tydligast. I Paulus brev inte minst. Så här skriver han. Och det här är ett välkänt ställe som jag har predikat över förut. Romarbrevet kapitel 12 och vers 2, där står det så här. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Anpassa er inte utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Vad Paulus egentligen säger här är att det här med att följa Jesus, det påverkar vårt sätt att tänka. Han säger, genom att ni förnyas ert sätt att tänka så kan ni pröva vad Gud vill. Alltså den som följer Jesus idag, som i alla tider gör ett medvetet val. Och valet är att jag ska inte låta media, jag ska inte låta populärkulturen, jag ska inte låta så att säga andra runt omkring mig sätta agendan för hur jag ska tänka och tro. Även om det vore det allra enklaste, eller hur? Det är ju det allra enklaste. Bara häng med, bara följ med. Utan istället att gå mot strömmen, att hela tiden utsätta sig för Guds tankar. Hans ord. Så att mina tankar formas efter den här boken. Det här är en utmaning. Det är en utmaning till mig och till dig. Att dagligen låta vårt sätt att tänka påverkas av Guds tankar. Och jag tror att det här väldigt konkret kan innebära att jag börjar dagen med en liten stund. Kanske för några kan vara 5 minuter med Kajsa Tengblads bok 5 minuter med Gud. Där jag liksom låter Guds tankar komma till mig för att börja dagen. Eller kanske ett kapitel i Nya testamentet där jag ber om kraft. Att det jag har läst ska få påverka mitt sätt att vara och leva för den här dagen. Jag tror att det kan vara så konkret. Att Gud vill att vi ska låta hans tankar påverka oss så att vi förvandlas. Att mina tankar förnyas. Jag tror att det är kanske det allra viktigaste, det första vad det innebär att Jesus är herre. Låt dina tankar förnyas. Och fråga oss varje dag, vad är det egentligen som påverkar mitt sätt att tänka? Vad är det som sätter agendan? Vad är det som får mig att handla som jag gör? Var hämtar jag, så att säga, min inspiration? Där tror jag det börjar. Sen tror jag att det fortsätter så här. Jag tror att det handlar också om att dagligen överge felaktiga eller destruktiva attityder och handlingar som har centrum i mitt eget ego. Därför att det är så här, och det var så i lärjungarnas liv, att när egot stod i centrum så ledde det till en massa bekymmer. Och det leder till oförsonlighet i mina relationer, Särskilt om jag tycker att någon annan har gjort mig illa. Det leder till att man blir lättstött och arg. Man kan bli bitter, bära agg i långa tider. Det leder till att man lätt kan bli avundsjuk mot andra som lyckas bättre än jag. Eller kanske att man grips av högmod, att jag själv kan och vet så mycket, och förakt för andra som inte kan och vet lika mycket. Eller så kan det vara girigheten som styr dagliga valen. Det kan vara så mycket som har sitt centrum i mitt eget ego och som leder till förtal, som leder till strider, som kan leda till misstänksamhet. Ja, helt enkelt till ett väldigt, väldigt själviskt sätt att leva. Att till varje pris vill jag få igenom min vilja. Att tänka på sitt eget bästa före andras. Ja, allt det här är ju exempel på sånt som Bibeln väldigt tydligt talar om att vi ska lägga bort. Lyssna till exempel till Kolosserbrevets kapitel 3, vers 5-8. Där säger Paulus, om ni har uppstått med Kristus, om ni nu lever det här nya livet, ja, men då får det konsekvenser. Tänk på det som finns där uppe, då har du tanken som vi pratar om sen. Men sen fortsätter han. När vi tänker så, vi tänker på att vi lever med Jesus det nya livet, ja, men då får det också andra konsekvenser. Då säger han vers 5, döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelse, onda lusta och själviskheten, detta avguderi. Nu måste också ni lägga bort allt detta, säger han i vers 8. Vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av i den gamla människan hennes vana och klätt er i den nya. Som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Och man kan ju tänka här att här skriver Paulus till hedningar. Men det gör han ju inte, han skriver ju till kristna. Ibland kan det vara rätt så chockerande när man läser det här liksom. Men Paulus, han är realist, han vet att det är så lätt att det här gamla smyger in. Att egot liksom tar över. Paulus är realist, det är så lätt. Och handen på hjärtat, visst är det lätt att det här kommer in. Och det är djupt mänskliga saker, eller hur? Själviskhet, oförskämdhet eller vrede och häftighet och så vidare. Men framförallt den här själviskheten. Alltså det är något naturligt, det är något mänskligt egentligen. Men Bibeln talar om att det här är den gamla människan. Ett äldre ord var köttet, den gamla människan. Och jag vet inte, skulle vi ha en bekännelse här? Är det någon här som aldrig brottas med de här tendenserna? Ja, då får du gärna räcka upp en hand. Jag tror att vi alla brottas med det här. Det gör jag. Alltså det här är någonting som finns, som tränger sig på gång. Det är därför jag behöver Jesus. Det är därför jag behöver leva och vandra med honom ögonblick för ögonblick, eller hur? Därför det här är ingenting som jag kan kämpa emot i min egen kraft. Det går inte. Och då tänker jag landa i precis det här som Ingrid läste om i början. Skulle man sluta där jag slutade nu, ja, då skulle det vara något oerhört tungt. Och ja, det skulle inte precis vara någon uppmuntran, eller hur? Utan det Paulus fortsätter med, både här och i Galaterbrevet, när han talar om att vi ska lägga bort olika saker, så talar han ju också om det vi ska klä oss i. Till exempel i Kolosserbrevet 3 fortsätter han där. Som Guds utvalde, heliga och älskade, så klä er i innerlig medkänsla och vänlighet och ödmjukhet och mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er ska också ni förlåta. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken. De här vackra vardagskläderna som Paulus vill att vi tar på oss varenda dag. som är någonting helt annat än egot. Eller Galaterbrevet 5 som Ingrid läste. Andens frukter som är kärlek. Och någon har sagt, istället för att säga kärlek, glädje och frid, så kan man säga kärlek, det vill säga, alltså hur yttrar sig kärleken? Jo, i glädje, i frid, i tålamod och i vänlighet, i godhet och i trofasthet, i ödmjukhet och i självbehärskning. De här goda frukterna, och det är ju frukter som liksom aldrig växer fram ur egot. Jag kan aldrig producera dem. Det går inte. Paulus säger det tydligt, vår gamla natur kan inte producera de här frukterna. Utan vad är grunden? Grunden är ju precis det som Ingrid läste om också i början. Där Jesus säger, jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, ja men då bär den god frukt. Med andra ord, det handlar inte om regler eller bud. Nu ska du göra så här eller så här. Därför att det är en misslyckad väg. Det prövade man i 2000 år eller i 4000 år på gamla förbundets tid, och det gick inte. Till slut insåg både Israel och Gud säger själv, ja men den här vägen är en återvändsgränd. Gud hade gett dem alla buden och de försökte förtvivlat att hålla dem. Det gick inte, de kunde inte producera den här goda frukten, allt det här som Gud ville ha i deras liv. Och till slut säger Jeremia i det gamla förbundet så här, när han ser framåt, och jag kan liksom ana en oerhörd längtan hos Jeremia, tänk om jag hade fått vara med där. Han fick aldrig se den dagen, utan han fick se framåt och så säger han, det ska komma en tid. Jeremia 31:31. Det ska komma en tid, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut i Egypten. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras herre. Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga lär känna Herren. Till de ska alla känna mig från den minste till den störste, säger Herren. Jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Hörde du? Det handlar om någonting helt nytt. Gud säger, jag ska lägga det här som jag förut skrev på stentavlor, ska jag lägga i deras hjärtan. Jag ska ge dem någonting nytt inuti. Och de ska vara mitt folk. Och så säger Jeremia något märkligt. Man ska inte behöva säga till dem där känna Herren, utan de ska alla känna mig. Och på ett sätt så behöver jag inte stå här och tala om detta för dig. För är du ett Guds barn, där Guds ande bor i dig, så finns den här längtan. Ja, men jag vill vara där i hans närhet. Jag vill ta emot av hans kraft. Jag vill leva ut det här som Jesus talar om. Det blir liksom en djup, djup, djup längtan. Det blir en ny livsström, en ny kraft som tränger undan jaget och min själviskhet. Gamla testamentet hade man ibland stunder där man förnyade förbundet. Och jag önskade vi skulle kunna ha en sån stund här idag. Där man sa, nu vill vi förnya förbundet med Herren. Jag och mitt hus vi vill följa Herren, sa Josua. Att än en gång få säga, Herre, jag vill följa dig helhjärtat. Jag vill förändras i mitt sätt att tänka. Jag vill lägga bort allt det som står mellan mig och dig, Gud. Jag vill vara som grenen i vinträdet. Jag vill att du ska vara Herre. Att ditt liv ska få flöda genom mig. Och att andens goda frukter ska bli synliga ännu mer i mitt liv. Ska vi be. Jesus, låt det här få bli en verklighet. Du vet hur vi längtar, Herre. Jag tror att varenda en av oss här längtar efter det här livet. Att få leva i vinträdet. Att få ta emot av dig. Att få leva ut det som du planterar i oss. Det som vi inte kan i egen kraft. Men här att lägga bort ändå med andens hjälp allt det av det gamla jaget som så lätt tar över. Jesus, i våra relationer, i vårt sätt att vara, i vårt sätt att tala, i vårt sätt att handla. Herre, möt med oss, möt med mig, möt med oss alla här. Och när vi går in i nattvarden här snart nu, låt det få bli en förnyelse av förbundet med dig. Där vi på nytt igen får förnya vårt förbund med dig och säga, ja Jesus, jag är i dig, du är i mig. Tack Jesus. Amen.